Ja, så får vi be Herren om hjälp att förklara ordet och förstå ordet också för den här sista timmen. Nu ska vi då läsa, vi kan inte läsa hela kapitlet, men vi ska ögna lite igenom vad som händer. Jag kan säga att det är den mest detaljerade profetian i Bibeln som vi står inför. Den första meningen av den här profetian som finns i andra versen, så den omspänner en lång tid. Det talas om att ytterligare tre kungar ska uppstå i Persien. Den fjärde ska bli rikare än någon av de andra. Och det avser Xerxes, eller Ahasveros, som var regent 486-465 före Kristus. Han använde 4 år för att samla ihop en stark här. Och han tänkte försöka erövra Grekland. Men det misslyckades han med. Makten var trots allt nu bruten. Det står, när han har blivit som mäktigast genom sina rikedomar ska han sätta in all sin makt mot Javans rike. Men makten var trots allt bruten, även om han ändå fick fortsätta, och det persiska riket bestod ett halvt århundrade tills Alexander den store kom, och han omtalas då i tredje versen. Och i fjärde versen står att när han har kommit ska hans rike falla sönder och delas efter himlens 4 väderstreck. Det har vi ju redan tidigare då varit inne på. Nu förbigår man 2 av de här rikena som uppstod efter Alexander och koncentrerar framställningen på Syrien och Egypten. I 5:e versen talas det om kungen i söderlandet, och det är Egypten, Ptolemaios. Och det står också om att de här furstarna ska ingå förbund med varandra. Och dottern till söderlandets kung ska komma till kungen i nordlandet. Och det är faktiskt precis vad som skedde med Ptolemeus Philadelphus dotter Berenike, som gifte sig politiskt med den syriske kungen Antiochus den andra, Theos kallad också. Det här är en av de märkliga exakta beskrivningarna av historien som finns här. Sen går vi till 7:e versen. Då står det om en telning från hennes rötter som ska stiga upp i hans ställe. Det är en bror till Berenike som hette Ptolemeus den tredje, Evergetes. Behöver inte lägga på minne de här namnen, det är svårt att minnas det där. Men det kan i alla fall noteras att det står mycket tydligt, så att man kan förstå att det var just det här det handlar om. Sen står det i 9:e versen, denne, det vill säga, då är det frågan om den nordlandskungens här, nordlandskungen som omtalas i 7:e versen. Denne ska tränga in i söderlandskungens rike, men han ska vända tillbaka till sitt land igen. Och precis så där gick det med en kung med namnet Seleukus som invaderade Egypten men måste slå till reträtt. Och då förstår vi, när nordlandet Syrien och söderlandet Egypten strider med varann så här och korsar Palestina på sina färder mellan de här rikena, så ligger det Judaland mycket illa till. Det blir ganska ofta förhärjat och får problem. Nu ska jag inte gå in på vad var och en av de här kungarna motsvaras av, för det blir för mycket namn. Jag ska gå vidare till, vi ska se nu, till 20:e versen ungefär. De heter för det mesta Ptolemeus och Seleucus, eller Antiochus, de här, som jag redan tidigare har sagt. Då börjar vi närma oss den här tiden när den här grymme kungen dyker upp på scenen. Det är då i 20:e versen står det om en som låter en uppbördsman dra genom det land som är hans rikes prydnad. Det här var Seleucus den fjärde som sänder sin skattmästare Heliodorus för att bära skatt åt romarna. Och då rövar han bort de dyrbara kärlen från Jerusalems tempel. Det här har varit på utfärd tidigare också. Nebukadnessar förde bort de här kärlen från Jerusalem. Och det var de kärlen som bland annat Belsassar firade med den natt när han blev dödad och när han såg handskriften på väggen, omtalas i Daniels bokens 5:e kapitel. De hade sedan återförts, efter Koresh edikt, så hade de återförts till Jerusalem. Och nu igen så rövades de bort. Och från följande vers börjar nu ett 15 verser långt avsnitt som behandlar Antiochus den fjärde, Epifanes. Han som då kallas Gamla testamentets antikrist. Han har också getts tillnamnet Theos, som betyder Gud. Han satte sig i Guds ställe genom att avskaffa heliga lagar och tider. Det står i de här verserna som följer, alltså de här 15 verserna från 21 och fram till 35, en hel del om hur han agerar. Och det är på många sätt är betecknande, både för Antiochus den fjärde Epifanes och för den falska läran i vår tid, på vilket sätt man agerar för att skaffa sig makt. Bland annat stämplingar, list, man ljuger för att försöka få förtroende, och sen när man har lyckats vinna den andra partens förtroende, så då handlar man precis tvärtom. Hans hjärta var mot det heliga förbundet, står det i 28:e versen. Han hade på något sätt speciellt stort hat just mot judarna, det judiska folket. Och sen från 30:e versen började speciellt rikta sig mot det judiska folket. Där talas det om skepp från Kittim som kom emot honom. Det är från Rom. Den romerska flottan kom nämligen och ingrep. Och han ska förlora modet. Då ska han vända tillbaka och rikta sin vrede mot det heliga förbundet och ge vreden fritt utlopp. När han alltså har mött motgångar från Rom, han som ville vara den stora världsmakten, den starkaste kungen, då han blir besegrad, så då söker han en svagare som han kan låta sin vrede gå ut över. Och det är just då som han börjar trakassera Jerusalem. Och så sägs det, när han har kommit hem ska han lyssna till dem som har övergivit det heliga förbundet. Härar från honom ska komma, och det ska orena helgedomen, tillflyktsorten, avskaffa det dagliga offret och ställa upp förödelsens styggelse. Här har vi orden som Jesus citerar. När ni ser förödelsens styggelse som Daniel talar om stå på helig plats. Dem som har kränkt förbundet ska ha med smickrande ord locka till avfall. Det finns en del av judarna som följer honom. Och det som kännetecknar hans verksamhet är att han smickrar dem. Han talar alltså väldigt väl om dem. Han försöker få dem välsinnade mot honom. Han lockar dem på ett sånt sätt så att de blir bedragna och tror på honom. Det är ju någonting också säkert förekommer i vår tid. Men det av folket som känner sin Gud ska stå fasta och hålla ut. Det berättar första Makkabeerboken om att det var många som avföll, som höll med fienden och som då också angav sina medmänniskor, sina bröder och systrar. Men det fanns en del som stod fasta och höll ut. Och då förs våra tankar till Jesu ord. Den som är ståndaktig in till änden, han ska bli frälst. Det ska bli förödelse, det ska bli svåra tider. Och det är många som ska avfalla. Till och med så många att människosonen undrar om han ska finna tro på jorden när han kommer. Djävulen ska försöka förvilla också de utvalda. Men den som är ståndaktig in till änden ska hålla frälst, ska bli frälst. Vers 33, de förståndiga bland folket ska ge många insikt, men ändå ska de under en tid falla genom svärd och eld, genom fångenskap och plundring. Det var så att de som genomskådade Antiochus hjälpte många att förbli fasta. De var förståndiga, men många torterades och avrättades, eller togs till fånga och blev slavar. Men det var under en tid. Många gånger i den här texten upprepas det här ordet. Under en tid. Under den bestämda tiden. Och med det här så ges vi den klara bilden av att Gud håller sin hand överallt. Trots att det här pågår under en lång tid och det ser ut som om folket skulle gå under. Hans heliga folk är dömt att gå under. Men ändå har han sin hand med och han säger åt dem, det är en tid, en bestämd tid som det här kommer att pågå. Hur länge, det vet bara Gud. Men denna ondska som ser ut att triumfera ska inte göra det, för alltid. Det sägs då också i slutet av 35 versen, för ännu dröjer slutet till den bestämda tiden. Och de som en del av de förståndiga ska falla och de ska luttras så att de blir rena och fläckfria in till ändens tid. Trots att de faller så finns där ändå en förhoppning om att de under det att de faller och råkar utför den här bedrövelsen och faller i synd och gör synd och samarbetar med fienden så ska de luttras. De ska alltså fostras i denna svårighet så att de blir rena och fläckfria till änden. Att de ska komma tillbaka, de ska omvända sig. De ska få sina synder förlåtna och så bli frälsta. För den tid som Gud har utmätt, den pågår ännu. Och han ger sina barn tillfälle till omvändelse. Också dem som har avvikit från vägen. Och så vet vi också att Paulus undervisar i första Korintherbrevets femte kapitel. När han är mycket hård mot en man som har begått en svår synd, så säger han att ni ska driva ut ifrån er den som är ond. Men han säger, för ni ska utelämna honom till åt Satan, till köttets fördärv, för att själen ska bli frälst på Jesu Kristi dag. Det ska vara syftet med också straffdomarna, med tillrättavisningar. Med de gränser som Guds folk måste dra. Där man måste stänga ut ondskan. Där man måste avvisa gemenskap med det falska. Det ska ha som syfte att också det som faller utanför, som stängs ute, ska inse sin synd och vända om och komma tillbaka. Medan tid är. Från vers 36 infaller nu tydligt en annorlunda framställning. Redan i slutet av vers 35 antyds då att det här ska utsträckas längre än till Antiochus den fjärde Epifanes. Och i den 36 versen så finns det en del sånt som tyder på att det här handlar inte längre om Antiochus. Kungen ska göra vad han vill och ska upphöja sig och förhäva sig över varje gud Ja, mot gudars gud ska han tala sådant att man måste förundra sig. För det här gjorde egentligen inte Antiochus. Han gick inte så där konkret in ut i hädelser mot Gud. Men det går att koppla samman de här orden med till exempel Daniels boken 7 kapitel, där det talas om hur antikrist ska tala mot den högste och ansätta den högstes heliga och sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar. Och jämföra det med andra Thessalonikerbrevet 2 som vi läste igår, där det talas om den laglöse som ska komma i den yttersta tiden. Jämför man det här så ser man att det här finns saker som mycket starkt pekar på att den här uppenbarelsen nu vill visa hur antikrist i Gamla testamentet, alltså Antiochus den fjärde, hur han symboliserar den antikrist som ska komma i den sista tiden. Det finns några punkter som är mycket svåra att förstå i de här verserna som kommer. Till exempel vers 37. Han kommer inte att visa någon aktning för sina fäders gudar och inte heller för den som är kvinnors lust eller för någon annan gud, utan han ska upphöja sig över alla. Men fästernas gud ska han istället ära. En gud som hans fäder inte har känt ska han ära med guld och silver och ädla stenar och andra dyrbara ting. Han ska göra vad han vill med starka befästningar och med en främmande guds hjälp. Det finns alltså vissa svårigheter att förstå grundtexten här och hur det här med den som är kvinnors lust till exempel ska tolkas. Bibel 2000 lägger in den gud som kvinnorna älskar, och då syftar de på en avgud, Tammuz, Adonis eller Dionysos, Bacchus. Men det finns också sådana som menar att det här gäller förakt för äktenskapet och anknyter med det till påvedömet och deras celibatförordning för alla präster, biskopar och alla andens män. Att man inte ska akta på den naturens ordning som Gud har skapat som någonting gott. Men det är som sagt svårt att veta hur det kan vara. Det att det talas om fästernas gud, så det kan också översättas fästningarnas gud. Och det kan anknyta till att det är en anspelning på att man utövar makt genom krig, genom befästningar. Det står ju också sen i vers 39, han ska göra vad han vill med starka befästningar, med en främmande guds hjälp. Man kan här också dra en parallell till Martin Luthers kamp för att skilja den världsliga och den andliga makten. Martin Luther betonar starkt att det finns två regementen i världen. Det ena är det världsliga regementet, det världsliga styret som är insatt av Gud för att bevara ordning och trygghet i samhället. Och denna världsliga ordning kan utövas på olika sätt, genom en kung, genom en demokrati, statsminister eller president eller något annat styreskick. Men det viktiga är att de som utövar den världsliga makten, de har fått sin makt av Gud och är underställda honom och ska se till att de sköter denna makt i samhället för samhällets bästa. Och det ska då också tjäna de kristna, så att de kristna i detta samhälle lever i trygghet och får utöva sin religion, sin gudsdyrkan. Medan den andliga makten, det är den makt som utövas genom Guds ords predikan. Det är genom lag och evangelium. Och den andliga makten, så den utövar inte sin makt med svärd, med vapen, vilket man ibland har gjort, tänk på korstågen. Utan den andliga makten ska inte befatta sig med svärdet. Svärdet betyder att missdådarna, de ogodaktiga, ska straffas. Straffas med våld. Eftersom det inte fungerar annars i denna ondskans värld. Men den andliga makten, den ska använda Guds ord. Ordet är vapnet. Nu har ju det här på ett allvarligt sätt sammanblandats och missbrukats. Inte minst i den romersk-katolska kyrkan, men också i de nordiska folkkyrkorna. Om man ser på de nordiska folkkyrkornas historia så har ju biskopsmakten och den världsliga makten också sammanblandats på ett fatalt sätt. Det är möjligt alltså att det som framställs här antyder att den antikrist som opponerar sig eller som krigar emot kyrkan, de kristna, med andliga medel också kommer att utnyttja svärdet, det världsliga regementet, för att uppnå sina syften. Och så säger också uppenbarelseboken i det 13:e kapitlet där det talas om två vilddjur. Det ena är vilddjuret ur havet, det folkets makt, det vill säga den världsliga makten. Och det andra är vilddjuret ur jorden, det som ser ut som ett lamm, men som talar som en drake. Kallas senare också den falske profeten. De här båda samverkar för att förverkliga den ondes syfte. Och då använder man också svärdet, den världsliga makten. De är lierade med varandra. Och det här är någonting väldigt allvarligt. Och därför är det viktigt att observera att Bibeln inte tillåter oss kristna att utnyttja den världsliga makten för att förverkliga den kristna kyrkans verksamhet. Den kristna kyrkan ska be till alla konungar och all överhet att de ska sköta sin uppgift. Att de ska se till att vi har en trygghet, en trygg tillvaro. Och tacka Gud för en bra överhet. Men den ska inte underkasta sig så att den världsliga makten får möjlighet att styra den kristna kyrka med svärdet. Och den ska inte heller diktera vad den världsliga makten ska göra, annat än att med det profetiska ordet tillrättavisa och straffa när den världsliga makten stiftar lagar eller uppträder med sådant som går emot Guds ord. Då ska också den andliga makten tillrättavisa och döma och straffa med Guds ord. Även om det också kan leda till, som det var med Johannes döparen, att man sätts i fängelse och eventuellt blir halshuggen. Det var med ordet som han gick emot Herodes. Och han tvekade inte att göra det. Därför att han visste vad Guds ord säger. Och där handlade han rätt. Den andliga makten bestraffade den ondskefulla världsliga makten. Sen talas det ytterligare i slutet av 11:e kapitlet om ändens tid på många, med många märkliga ord som det inte alls är lätt att förstå, liksom mycket annat här som vi märker. 40:e versen, vid ändens tid ska kungen i söderlandet drabbas samman med honom, kungen i nordlandet. Kungen i nordlandet ska då storma fram mot denne med vagnar och ryttare och rycka in i länderna och svämma över och dra igenom den. Så står det att han ska också dra in i det härliga landet och många länder ska falla. Men dessa ska undkomma hans hand. Edom och Moab och huvuddelen av Ammons avkomlingar. Man har spekulerat väldigt mycket i det här också vad dessa Edom och Moab och Ammons avkomlingar kan vara. Som tydligen då undkommer det här kriget. Om man tänker sig att det här är då ett krig som ska utkämpas i Palestina i det härliga landet. I den yttersta tiden. Och det finns mycket spekulationer om hur judarna ska placeras. Vad deras plats är i det här sammanhanget. Och där finns det helt enkelt inte mycket möjligheter att göra någon klar och konkret tolkning. För varje konkret tolkning som vi gör av det här är spekulation. Och när vi inte vet så är det bäst att låta det vara osagt. Man kan ana att det här handlar om den andliga krigföringen också i den yttersta tiden. Alltså att de här kungarna som beskrivs som kungen i söderlandet och kungen i nordlandet representerar olika världsmakter som hotar kyrkan, som hotar Kristi kyrka. Men det kan också vara frågan om att det är olika andemakter. Alltså falska läror som hotar kyrkan. Till exempel islam Det kan handla om den kommunistiska förföljelsen. Ja, det kan också vara naturligtvis västerländska falska läror, bibelkritik och förförelse av många slag. Eller påvedömet som hotar den sanna kristna tron. Det vers 44 kan anknyta, kan lite antyda det här. Det står i vers 44, då ska han få höra rykten från öster och norr som förskräcker honom. Och han ska dra ut i stort raseri för att förstöra och förgöra många. Sina palatsstält ska han slå upp mellan havet och helgedomens härliga berg. Men han går mot sin undergång och ingen hjälper honom. Det här är alltså då denna kungen i söderlandet som det talas om. Rykten från öster och norr menar en del att kan vara islam. Och rykten från norr kunde då tänkas vara reformationen som då innebar ett svårt avbräck för den ondes verksamhet med att förstöra kyrkans lära. Men det som är avslutningen av 11 kapitlet är att han går mot sin undergång och ingen hjälper honom. Så säger också uppenbarelseboken att antikrist ska kastas i den brinnande sjön när den slutliga striden håller på och verkställs. Och till allra sist ska djävulen kastas i den brinnande sjön. Och så det 12 kapitlet handlar sen om ändens tid. Och då står det, på den tiden ska Mikael träda upp, den store fursten som står som försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd som inte haft sin like från den dag då människor blev till ända till den tiden. Men på den tiden ska alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken. Det är många som sover i mullen ska vakna, några till evigt liv, andra till förakt och evig skam. De förståndiga ska då lysa som himlavarvets ljus, och det som har fört många till rättfärdighet som stjärnor, alltid och för evigt. Ja, det kommer en svår tid, och den svåra tiden ska kulminera just innan Jesus kommer tillbaka. Men på den tiden ska alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken. Jämför med Jesu ord. Ingen ska rycka dem ur min hand. I uppenbarelsebokens 7 kapitel berättas om hur änglar befalls att gå ut och teckna Guds folk med insegel. Sätta sigill på dem. Och det betyder att när man sätter ett sigill på så får ingen öppna eller ändra det som har fått sigill. Man ska teckna sigill på 144 000 människor. Många av oss vet att Jehovas vittnen läser det här bokstavligt och menar att det är 144 000 som kommer till himlen. Men 144 000 är ett härligt tal. 12 gånger 12, gånger 10 gånger 10 gånger 10. Från gamla testamentets folk, de 12 stammarna. Från det nya testamentets, från nya testamentets apostlar, 12 apostlar. Från samtliga som hör till Guds folk i det gamla förbundet och i det nya förbundet. Alla, hela fulltalet, fulltaligheten som symboliseras med 10 gånger 10 gånger 10. Fullkomligheten i tredje potens. Alla dessa ska tecknas med insegel. Och så sägs det senare, skada ingen av dessa. Och när Johannes ser vidare så ser han alla dessa tecknade stå på Sions berg inför Guds tron och lovsjunger Herren. Då är de hemma. Varenda sten, ingen enda blir borta. Tänk vilket härligt löfte. Och här säger Daniel samma sak. På den tiden ska alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken. Det är många som sover i mullen. Det är många ett hebreiskt uttryck som betyder alla. Och vad händer med dessa alla som sover i mullen? Alla som ska uppstå på den yttersta dagen. Jo, de ska vakna. Alla ska ställas fram. Några till evigt liv. Andra till förakt och evig skam. Den dubbla utgången förklaras med tydliga ordalag här i denna uppenbarelse som Daniel mottog. Både det härliga löftet om att ingen ska rycka Guds utvalda från hans hand, ur hans hand. Ingen enda ska utebli i himlen. Och det här, alla kommer inte dit. Det kommer att vara en skara som ska uppstå till förakt och evig skam. Så fruktansvärt. Varför? Jo, vi vet av Jesu ord varför det är så. Jag har inte kommit för att döma världen utan för att frälsa världen. Men han säger att de som går förlorade har en dom över sig. Ordet som jag har talat ska döma dem på den yttersta dagen. Det ord som de har fått höra och som de inte har trott på, som de har föraktat, det ska döma. Ta vara på ordet medan det heter idag. Men de förståndiga ska då lysa som himlavalvets ljus, och de som har fört många till rättfärdighet som stjärnor, alltid och för evigt. Du Daniel, göm dessa ord och försegla denna skrift till ändens tid. Nu får Daniel höra, den här hemligheten är för stor för att människor idag ska förstå den. Ja, då när Daniel levde. Och den är också för stor för att vi ska förstå den. Vi förstår bara en del av den. Många ska forska i den och kunskapen ska bli stor. Ja, det kan hända att det här har sagts ironiskt. Det är många som ska forska och tycka sig få en stor kunskap. Men det är klart att det finns, man får ju lära sig också mer och mer. Vi kan tänka på Qumranfynden när man i ett slag kunde komma tillbaka 1000 år med gamla testamentets skrifter. Och få mycket mer kunskap därför att man upptäckte nya dokument. Kunskapen ska bli stor. Och det är många andra erfarenheter som forskarna gör som berikar vår kunskap. Så avslutas den här boken med att Daniel ser upp och ser två andra som står där. Och en av dem sa till mannen som var klädd i linnekläder och som stod ovanför flodens vatten: hur länge dröjer det innan änden kommer med dessa märkliga ting? Daniel säger: jag lyssnade till mannen som var klädd i linnekläder och som stod ovanför flodens vatten. Och han lyfte sin högra och sin vänstra arm upp mot himlen och svor vid honom som lever för evigt att efter en tid och tider och en halvtid och när det heliga folkets makt är krossad, då ska allt detta vara fullbordat. Denna man svär, det var brukligt att man lyfte upp sin högra hand mot himlen för att svära en ed som var oerhört viktig inför Gud. Nu lyfter han både sin högra och sin vänstra hand. Och det var särskilt viktigt det han sa det. Kanske det också betyder mera som jag inte vet. Den här tidsangivelsen, den har vi hört förr. Efter en tid och tider och en halvtid. Vi kan kanske också ha en annan, liten annan förklaring på den än vad vi har sagt förr. En tid ska motståndet mot Gud vara en bestämd period. Och sen tider, det här förlängs, motståndet ökar och det verkar också bli framgångsrikt. En halvtid. Jesus sa, om inte den tiden förkortades så skulle ingen bli frälst. Tiden förkortas för de utvaldas skull. Den tar, vedermödan tar plötsligt tid när motståndet mot Gud kollapsar. Det heliga folkets makt är krossad. Och Kristi kyrka är nära att gå under när änden kommer. Någon exakt tidpunkt får vi inte. Daniel hör det här men förstår det inte. Och så frågar han ännu, min herre, vad blir slutet på allt detta? Då sa han, gå Daniel, för dessa ord ska förbli gömda och förseglade till ändens tid. Det är alltså en hemlighet som människor inte kan uppenbara. Ingen vet när Herren återvänder. Många ska bli renade och tvagna och luttrade, men de ogudaktiga ska bedriva sin ogudaktighet. Och ingen ogudaktig ska förstå detta, men de förståndiga ska förstå det. Ja, de ogudaktiga Guds fiender fortsätter med sitt blinda motstånd mot Gud. Men genom tron på evangelium blir också människor rättfärdiggjorda och helgade. Och även om ingen förstår allt, så kan vi kristna förstå tillräckligt mycket av Guds ledning för att vara beredda när denna svåra tid är här. Så står det ännu en överraskande vers, eller två verser. Från den tid då det dagliga offret blir avskaffat och förödelsens styggelse uppställs ska det gå 1290 dagar. Salig är den som håller ut och hinner fram till 1335 dagar. Märkligt att det igen finns en sån här tidsangivelse. Man har försökt här igen på väldigt många sätt att förstå det här. Hur de här dagarna ska förstås. 1260 dagar, det är ju det här 3,5 åren. Och nu står här 1290. Och så står det dessutom en annan tid, 1335, som är 45 dagar längre än de här 1290 dagarna. Möjligtvis är det så att de här 45 dagarna, det här överskottet här, det är den tid som är den extra svåra tiden innan Jesus återvänder. Men den tiden så har ingen exakt, vi har inte någon exakt förståelse för den. Därför att vi inte ska veta hur lång den är i verkligheten. Men det antyder detsamma som vi har sagt många gånger förr. Att den tiden är svår. Martin Luther har i sin kommentar till det här sagt att det kan bli så svårt att det knappast längre är möjligt att predika evangelium från någon enda predikstol. Och att den enda möjligheten att hålla ut i tron är att de kristna hemmen undervisar och håller ut. Från föräldrar till barn. Det var en profetia som Luther gjorde på 1500-talet. Om ändens tid. Men boken slutar i triumf. Går du bort till dess änden kommer. Sedan du har vilat ska du uppstå till din del vid dagarnas ände. Ibland brukar det sägas att Gamla testamentet inte känner tron på uppståndelsen. Men här ser vi minsann uppståndelsen i klara ord. Går du bort till dess änden kommer. Sedan du har vilat ska du uppstå till den del vid dagarnas ände. Det är mot det här målet som Daniel får avsluta sin verksamhet. Vi vet inte hur länge han levde efter det att han såg den här synen, men sannolikt inte länge, eftersom han fick höra här att han nu ska gå och vila efter att ha förseglat den här boken. Men han fick ett härligt löfte. Han fick löfte om det eviga livet i himlen. Och det är mot det här målet som Daniels alla drömmar och syner pekar. Det är att det finns ett mål. Det finns ett hem som är berett, som är öppnat. Vägen dit är öppnad av Jesus Kristus för alla som tror. Ja, den är öppnad för alla, och alla som tror ska få vara med där. Och nu går förmaningen genom dessa syner och uppenbarelser ut till världen, till alla, att ta vara på denna eviga rättfärdighet som människosonen har kommit och skaffat för världen, för att vi personligen ska få vara med Daniel och andra som har tagit vara på hans ord när han kommer. Och då ska det inte vara en hopplös tid. En hopplös tid av svårighet, lidande, när vi kämpar mot ondskan i denna värld. Utan då ska det vara en tid där vi får kraft precis för det vi behöver för att stå ut och bevara tron till dess Jesus kommer. Då behöver vi inte detaljerade förklaringar till varje profetia och veta precis allt. Utan det som vi behöver veta är att det viktiga nu är att vi gör vår tjänst i detta Guds rike, för att våra medmänniskor ska få syn på det här målet och veta att Jesus har dött och uppstått för dem, för att de ska få vara med oss alla i himlen då han kommer för att kalla oss hem. Amen. Käre Herre, tack för detta som du har gett oss genom profeten Daniel. Tack för alla varningar. Tack för påminnelsen om att vi är syndare som var dag behöver bekänna vår synd, vår ogudaktighet, och komma till dig för att få tröst, upprättelse, kraft. För att sen gå ut och göra vår tjänst, om det sen är som Daniel, i bemärkta uppgifter, eller om det är obemärkta och svaga, inför världen ringa sysslor. Så du kallar oss till trohet. Du kallar oss till vittnen. Och du vill ge oss precis den kraft vi behöver för att kunna vara med i ditt rikes arbete. Ja Herre, så ber vi om att du ville bevara oss i tron genom alla vedermödor intill dess du kommer. Kom Herre Jesus. Amen.